En kompis med mig kom på mig en gång med att återvinna den här lilla foliebiten som sitter på tandkrämstuben. Du vet, innanför locket men på... Ja, alla vet vad jag menar.
Ja, ja.
Ja. Har du gjort den en gång?
Återvunnit? Alltså lagt den, sorterat den rätt? Ja. Eller vad menar du? Ja, det gör jag jämt.
Har du gjort
det? Ja, jag är alltid.
Alltså man måste kunna räkna på det där. Att liksom, du som kropp måste ju producera mer koldioxid genom att ta foliebiten
och gå till återvinningen. Ja.
Än vad samhället vinner på att du faktiskt gör det.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kanske inte är konsekvensetiker, men jag är etiker.
Ja, men så tror jag också resonera. Vi är bra på återvinning i Sverige. Bara pantsystemet minskar utsläppen med 150 000 ton koldioxid, om man räknat ut. Mm. Det motsvarar ungefär 0,3% av Sveriges utsläpp. Det motsvarar också vad Kina släpper ut på 6 minuter.
Ja.
Så det är ju deppigt. Kina har ju med marginal blivit det land i världen som släpper ut mest såna här växthusgaser. Knappt 30% av alla utsläpp kommer därifrån. Och USA då på stolt andra plats med runt 15%.
Ja.
Men Kina är också det land i världen som med nästan komisk marginal bygger mest sol- och vindkraft. Och för att illustrera detta, bara förra året så byggde man lika mycket ny solkraft i Kina på ett år alltså, som USA har byggt, inte på 5 år, inte på 10 år, utan någonsin.
Wow.
Grejen är att Kina har blivit en så stor maktfaktor inom förnybar energi att andra länder beskriver det som ett problem. Du lyssnar på Kapitalet med mig, Jakob Bursell.
Och med mig, Gunnar Harjus.
Och den här veckan med ett avsnitt som vi gör i betalt samarbete med Storbrand Asset Management om hur förnybar energi blev en del av det geopolitiska racet mellan USA, Europa och Kina. Det kinesiska kommunistpartiet, de samlades nyss för sitt årliga, sin sammankomst. Mm-hmm. Såg du något härifrån?
Alltså, det är ju en evig skam man har, hur otroligt lite man faktiskt vet om kinesisk politik och hur det funkar. Nej, jag visste såklart inte att det hänt.
Jag håller med. Kina var svårt att liksom ta på,
ja,
tycker jag.
Verkligen.
Det är knappt 3000 delegater från hela landet som samlas, och så håller premiärministern ett tal där han berättar lite mer om vad liksom planen är för det kommande året. Det är ju en ny premiärminister, Li Shang. Jag vet inte uttalet där. Quang.
Kolla inte på mig, ingen aning.
Mm. Han berättade i alla fall att man räknar med att Kinas BNP ska växa 5% 2024.
Det är ju mycket. Alltså, Sverige ska väl snitta 2 ett bra år, typ, eller någonting. Ett normalt år.
Ja, i bästa fall. Liksom. Ja. Men för att hålla sig kvar vid den här miljöfrågan. Alltså, hur tänker du på Kina ur ett sånt här miljösynpunktsvarumärke?
Alltså, det är ju inte asstarkt. Jag blev lite förvånad när du berättade nu att de gör lika mycket sol- och vindkraft som USA någonsin har gjort. För att det man tänker är ju så här... Ja, men det har väl lite satt sig, den bilden man har, som har pumpats ut. Att så här, ja, jo, vi håller på med vårat här borta i väst och vi kanske tänker på el och att återvinna små
foliebitar,
men Kina trycker ut och sen är det, du vet, ja, när jag hittar på siffror.
Ja, men liksom, genrebilden av Kina är ju typ ett kolkraftverk, om man liksom...
Så Shutterstock-bilden.
Men Kina har ju naturligtvis som alla länder olika sidor.
You know, a lot of countries, it's not a binary answer to say, you know, a country is either doing good or it's doing bad. You know, more likely it's doing a bit of both.
Det här är Philip Ripman som förvaltar fonden Storbrand Global Solutions. Han har också bott i Kina och pratar kinesiska, i alla fall hjälpligt, säger han.
I think the interesting part again from a Chinese perspective is, you know, obviously since Deng Xiaoping came to power, you're talking like the end of the 80s, beginning of the 90s and opening up, you know, there's been a huge need to establish infrastructure, grow the country, lift people out of poverty, and obviously energy is hugely important in the way that is done.
Ja, så det här är då en del av Kina. Man öppnar upp i slutet av 1900-talet, människor ska liksom lyftas ur det här jordbrukssamhället, få liksom pengar och sånt, man behöver jättemycket energi. Så man bygger kolkraft. Det finns idag 3000 kolkraftverk i Kina. Ja, det är helt sjukt. När vi klagar på Karlshamnsverket i Skåne då ligger,
ja,
de elda olja.
Ja. Ibland, eller ja, elda olja.
3 dagar om året. Ja. Kina konsumerar alltså lika mycket koleldad energi på en vecka som all den energi som hela Sverige konsumerar på ett år, inklusive kärnkraft och vattenkraft.
Alltså så här, på ett sätt är det otroligt, på ett sätt är det det rimligaste man någonsin hört, för att det finns liksom 25 städer i Kina man aldrig hört talas om, som alla är dubbelt så stora som Stockholm typ.
Ja, och de har ju 100, över 100 gånger mer människor.
Ja. Ja.
Men så finns det då en annan bild av Kina. Ett Kina som i princip är världsledande inom förnybar energi, som utfäst sig att nå nollutsläpp senast 2060. Och det här går riktigt fort. Går man tillbaka typ 30 år i tiden så fanns det knappt någon förnybar energi i Kina överhuvudtaget. Bara under 2021 så byggde man mer havsbaserad vindkraft än vad resten av världen hade gjort på 5 år. Mm. Och nu läser jag bara häromdagen att Kina i år, 2024, kommer ha mer installerad sol- och vindkraft än kolkraft. Vilket är helt enormt, man tänker på hur jävla mycket kolkraft de har.
Gud, verkligen.
Och liksom, jag vet inte, det här är liksom, man har ju fördomar här. Så misstänksam som jag är, så tänker jag typ, aha, Kina, gör de det här i sitt eget snöda självintresse? Eller liksom, vill man vara en del av världssamfundet när liksom världen ska ställa om?
Bra fråga.
Det är en rimlig fråga.
Verkligen.
Ja. Philip Ripman säger att det ena inte behöver utesluta det andra, men att det från början kanske handlade mycket om makt.
And it's really interesting if we look at it in a historical perspective. Generally energy or access to energy in some form, shape, etc. has meant power, right? And not power in the electrical power sense, but power in the ability to demonstrate a kind of geopolitical aspect to it.
Vi kanske inte tänker jättemycket på det när vi byggde Forsmark och så vidare. Men det ligger någonting i här. Energi är ju inte bara två hål i väggen, någonting som ska driva ditt våffeljärn, utan energi är också makt. Och där är det här med förnybar energi något helt nytt i det här geopolitiska spelet som finns.
And I think if you look at the Chinese position on this, it's an interesting one across several dimensions. One being the fact that, you know, solar and wind are available to everybody, so it becomes a bit of a different play than the previous plays, which have been very much kind of natural resources based on very specific geographic locations, all the way back even to whaling, right? And who had access to the waters, etc. But these days, it's about the technology that comes into it. So really, technology development has become a kind of national security imperative in terms of being able to have reliable sources of energy. If you don't want to be reliant upon importing to a large extent natural resources from somebody else.
Lite som kärnkraft, alltså, eller kanske inte kärnkraft, liksom hela de här atomprogrammen och så, de kanske inte ägde IP-et, men de dolde det för varandra och så där.
Jo, men det är ganska likt kanske kunskapen som krävs för att driva kärnkraft. Mm. Men du behöver liksom inte importera kol och olja.
Nej.
Sen behöver man importera andra saker, och det kommer vi till då. Men energi är makt, och med förnybar energi så kan man i princip göra sig mer eller mindre oberoende av andra. Och Kina har tagit det här otroligt långt. Så långt att resten av världen har börjat ana oråd. Du, den här nya sidenvägen, på tal om våra Kina-kunskaper, vad säger du om den?
Nej, men alltså, det är väl också, det har en lite diffus uppfattning om att Kina så köper hela hamnar och bygger actual vägar och sådär mycket i Östafrika. Man också, jag vet inte om det räknas in i den nya sidenvägen, men man köper ju också, man köpte ju typ, vad heter det, Piraeus, alltså Atens hamn och sådär, och man håller på att försöka med grejer på västkusten i Sverige också. Jag vet inte om det är en del av hela samma grej, men något av det där, pick and choose lite grann av de saker jag sa nu.
Ja, men rätt spår. Belt and Road Initiative heter ju på engelska. Fan, då borde ju byggt slussen egentligen, om man tänker på det.
Skönt, det hade varit klart nu.
Men alltså, 2013 så lanserar man det här megaprojektet. Det är den nya presidenten Xi Jinping som gör det här. Och i princip så går det ut på att få tillgång till exporthamnar från Indien och Pakistan ner till östra Afrikas kust och över till Latinamerika och så, som du är inne på.
Mm.
Alltså, man skapar en infrastruktur för att främja sin egen utrikeshandel.
Just det, Argentina har gjort en jätteviktig del av det här. Vi gjorde ett avsnitt om Argentina för ett tag sedan, och de har ju typ köpt en stad i Argentina.
Ja. Och tittar man på det här och vad de faktiskt har gjort, då får man också en annan bild av just Kinas energipolitik också.
If you look at the trade balance often between China and the countries involved in this on you know, any number of issues. But if you look specifically at, let's say, a country like DRC, there's really only a couple of things going to China, which is cobalt to a large extent. And this is a pattern that you can see repeated across multiples of these countries. What they want is access to these precious minerals that are part of that value chain. And what they've done on the other side is create an export market for their goods as well, so that they can grow their domestic industry base.
Ja, men grejen är också att Kina på grund eller tack vare, hur man ska uttrycka det, hur landet fungerar politiskt, kan göra lite mer än vi gör i Sverige. Mm. Alltså, man vill ju tro att svensk politik har en framförhållning på en halv mandatperiod på sån höjd. Men, men kineserna kör ju sina femårsplaner.
Just det, och det kanske också ibland är lite kortare beslutsvägar.
Det kan man
för
tro.
Att uttrycka det lite milt.
Sen den här idén om den nya Sidenvägen eller Belt and Road Initiative sjösattes 2013, så uppges Kina har investerat upp mot 1 000 miljarder dollar i projekt i runt 150 olika länder.
Wow.
Och en del av det här har alltid varit att säkra tillgången till olika typer av mineraler som behövs för produktionen av förnybar energi. Enligt Philip Ripman då, som ett sätt att helt enkelt tillskansa sig mer makt. Och de har lyckats rätt bra.
I think it's, you know, if you break down both the solar and the wind power value chains, you're looking at pretty much any part of that value chain has about 70 to 90% dominance of Chinese companies being a part of that process.
Det här blir jag paff när jag hörde.
70-90% of the value chain, jävlar vad sjukt.
Det är rätt svårt att ta in. Mm. De har som målmedvetet mineral för mineral, hamn för hamn, bara vävt in sig själva i princip alla delar av de här försörjningskedjorna bakom världens vind och solkraft.
Ja.
Kobolt, nickel, koppar, polysilikon. Jag visste inte vad det var. Men det är en viktig grej när man bygger solkraft och sånt där.
Ja, och man ska komma ihåg att de här grejerna då, dels mineralen, men det är så här, alla är ju också överens om att det här nu är det viktigaste någon kan hålla på med.
Ja, men precis. Och det här har de hållit på med länge nu.
Ja.
Så man har kontroll över den här värdekedjan i princip från början till slut.
So they're using these initiatives by going in, offering financing, offering partnerships and ensuring that they have access to these critical minerals.
Du har ju sagt hört talas om de här enorma typ klimatpaket, ska man säga, som EU och USA har sjösatt.
Mm. Green, nu ska jag säga, det lät ibland ihop, för att det föreslogs en som heter Green New Deal i USA, men så finns det en som heter Green Deal, va, i Europa, och så har de, i USA heter den något mycket, Inflation Reduction Act.
Ja, precis.
Ja.
Så, och det är lite missvisande namn egentligen.
Men det var väl ett så klassiskt amerikanskt policypaket, att man döljer det bakom man lite grejer, och sen så var det var ju bara, här är en massa pengar, gör grejer, det här är för minsk inflationen, säger vi.
Båda de här paketen, Green Deal och Inflation Reduction Act, de handlar om att göra EU och USA mindre beroende av Kina.
Mm.
Det är ett klimatpaket och så vidare och så vidare, men det är också ett förklätt initiativ för att slå vakt om arbetstillfällen och inte minst minska riskerna som det innebär att vara allt för beroende av Kina. Typ man villkorar olika bidrag och subventioner med att en viss del av produktionen sker i USA eller med insatsvaror som tillverkas i USA och så vidare. Och kollar man på EU:s Green Deal så finns en målsättning om att en viss del av så kallade net zero technologies ska tillverkas inom EU:s gränser.
Just det, så att Inflation Reduction Act skulle också kunna heta, jag vet inte, Chinese Reduction Act.
Ja, men det är så. Vi har sett ett par decennier nu av globalisering där USA och EU och Kina blivit beroende av varandra.
Mm.
Sen har ju retoriken hårdnat en del och pandemin blev en påminnelse om hur sårbart det här systemet är. Eller när den här båten satt sig på tvären i Suezkanalen.
Ja.
Med de här stora subventionspaketen så tar man ett par steg tillbaka. Man pratar ju om en deglobalisering eller en så här decoupling, säger en del.
Ja.
Att man nu liksom bryter upp leverantörskedjor för att göra mer själv på hemmaplan. Och jag tycker liksom det är rätt mycket så här trist stämning i världen nu och vapenskrammel och allt går åt fel håll och så vidare.
Mm.
Men man ska heller inte överdriva det här, säger Philip Ripman, för även om Europa och USA nu tar hem en del av produktionen så sitter alla ändå liksom i samma båt.
I do think that at the moment, and I think this goes to climate change as a whole, not just the renewable space, we're reliant on each other, and I think there is that understanding there. We're not going to succeed where one party, it's not a zero-sum game where one party succeeds and the other one doesn't, and then we've solved one of these challenges. It's rather the fact that we're in this together, like it or not, and you know, we got to figure out how to make it work.
Nu handlar det här mycket om geopolitik och säkerhet och sånt. Philip Ripman är ju också fondförvaltare, så i slutändan finns det en utmaning till här, och det är att lista ut, ja men typ så här, vilka aktier ska man köpa? Hur påverkar det här marknaden?
Busenkelt.
Så jag frågade honom hur de tänker kring det. Förnybar energi som tillgångslag var ju extremt tajpat runt 2020, men sen har ju, alltså kolla på de aktierna, det har bara gått ner och ner och ner typ 2-3 år.
Jaha, okej.
Ripman menar att det finns flera skäl, men bland annat så handlar det förstås om den här liksom allmänna återställaren där många bolag varit känsliga för stigande räntor.
Ja, och så, kan man fokusera mindre på tillväxt och mer på kostnader typ.
Ja, det ska vara lönsamt. Mm. Vilket, ja, det är väl sunt. Nu har ju räntorna slutat stiga, men kvar finns ju en massa drivkrafter i botten där inte bara Kina utan även EU och USA ska möta de här klimatmålen som man ställt upp. Och det kommer kräva väldigt, väldigt, väldigt mycket ny och framförallt ren energi då.
There is this play within the renewable space where valuations have come down. But if you look at capacity add-ons in 2023, there's been a lot of renewable capacity built out, right? So there's a little bit of a disconnect in my view in terms of the fact that we've got quite a negative sentiment to renewable stocks within the stock market. But if you look at the capacity that's being built, that's still steaming ahead quite well. Now, there's been some kind of high-profile cases where at least offshore wind contracts have gotten cancelled. There's a lot of uncertainty in terms of power prices in some markets that have led to kind of renegotiation of some deals. But again, I come back to the fact that, you know, we talk about this in terms of tailwinds, right? So the drivers behind these segments, it's not just about climate change, it is about getting, you know, producing more energy at a better rate than without the emissions that we've had. It is about solving issues like access to energy for people in countries that haven't had that access previously and have been reliant upon imports. It's also about solving issues like water, which gets used to a large extent in thermoelectric processes, but not so much in renewables, and we have a global water crisis as well. So there's multiple tailwinds that are kind of going to be pushing in the direction of, you know, bringing out more renewables across the globe.
Det här var Philip Ripman alltså, som förvaltar Storbrand Global Solutions, och du har lyssnat på Kapitalet och ett avsnitt som vi gjorde i betalt samarbete med Storbrand Asset Management. Tack för att du lyssnade.
Hej då.